Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hej, hej. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tommy Harry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Till att börja med så skulle jag vilja tacka Värvet Kristoffer för den fina shoutouten i hans senaste avsnitt med Matti Alkberg. Jag hälsar väl tillbaka. Hej, hej Kristoffer, och till alla andra säger jag hej, hej. Lyssna gärna på Värvet. Det är en jättebra podcast. Fast det visste ni ju redan, för alla lyssnar ju på Värvet. Vilket är väldigt bra. Hur som helst, den här gången har jag träffat en personlig favorit, Annika Norlin. Ni känner till henne som Hello Saferide och Säkert. Vi kommer att prata, eller har pratat här om alla ord och alla meningar och vad allting betyder egentligen. Ett väldigt fint samtal blev det. Nu ska jag inte dra på det längre. Dill och Duva med Annika Norlin. Lycklig lyssning!
Dill och Duva, min tungskivoman.
Ja, som sagt, jag såg ju lite på diverse sociala medier att du håller på att repa med ditt band inför sommaren.
Ja, precis.
Hur känns det?
Jo, det känns väldigt bra. Det är ju väldigt svårt att veta liksom, när man går från replokal till scen. Det är helt olika saker som känns bra i replokalen som känns bra på scen oftast. Alltså att när man repar, jag tycker det är så otroligt roligt att repa. Ja. Och då är det så här, om det är liksom väldigt intensivt och liksom nära på något sätt, så känns det ju som så himla bäst, så man bara, alltså det här blir svinbra. Och sen står man på någon stor scen och så bara låter det liksom tassigt och dåligt. Så det finns alltid den osäkerheten, men ja, jag tror det känns bra.
Du är ju soloartist, och hur får du med de andra i bandet på dina idéer just i den situationen?
Ja, intressant. Jag tror att alltså det är ju svårt att veta hur de jag spelar med upplever det på något sätt. Mm. Men min tanke som jag vill är väl att jag vet på något sätt vilka saker jag är bra på. Men sen vet jag väldigt väl också vilka saker jag inte är bra på.
Då gäller det att ta in folk där.
Ja, men precis. Jag tror att det som jag är bra på egentligen är att veta vilka personer jag behöver. Och då får de ganska mycket plats på gott och ont. Ja. Alltså att om det är liksom ett arr som är liksom, då kan jag vara så här, ja men här skulle behöva hända något sånt, och sen bara är jag tyst så får de lösa det.
Vad skönt.
Ja, precis. Jag tror att man, vissa personer gillar det nog väldigt mycket, men jag kan tänka mig att andra skulle bli sjukt irriterade.
Jag tänker annars så skulle du kunna vara väldigt så här, nu ska vi göra så här, och ingen har ju egentligen något att säga till om. Det är du som är chefen.
Ja, men precis. Ja, men jag tror att det är mycket så här, jag har en bakgrund av att vara journalist, och det jag gillar väldigt mycket, men det är att man får vara väldigt kreativ, men det finns liksom en tydlig rolluppdelning vem du ska göra vad.
Det är skönt.
Alltså jag som är journalist skriver, och sen finns det en fotograf som liksom gör sin tolkning och tar en bild, och sen så finns det liksom en redigerare som gör sin tolkning. Och det gillar jag på något vis. Så att jag har nog gått in i musiken och tänker att det ska vara samma sak.
Får döpa om bandet till redaktionen helt enkelt.
Ja, men lite så.
Annika Norlin och redaktionen.
Ja. Ja. Gud vad det lät.
det lät lite stift faktiskt. Den här podcasten ska ju handla om dig som musiker och hur du har kommit dit där du är. Så jag tänkte, men bara till att börja med, som jag frågar alla, för att sätta någon sorts plats. Vad heter gatan du växte upp på?
Bergsgatan heter den.
Och den ligger i?
Den ligger på Frösön vid Östersund.
Vad är det för bilder du får upp när du tänker på den?
Ja, vad får jag upp för bilder? Jag vet faktiskt inte. Alltså jag får nog... Det är ganska varma bilder, men det är liksom... Det är ett liksom... bostadslägenhetslänge, kan man säga.
Mm.
Jag har ingenting att säga. Nej. Om det. Jag blir helt,
ja, det är helt okej. Okay. När kom musiken in i ditt liv?
Ja, men den kom nog in väldigt tidigt. På så sätt att jag alltid gillat musik väldigt mycket. Men sen så tror jag att det liksom... Det är ju en väldigt stor skillnad mellan att man liksom gillar musik som gör en glad liksom, till att musik blir någonting djupare för en.
Mm.
Så det var nog kanske liksom när jag var i mellanstadiet någon gång, tror jag.
Kommer du ihåg om du har något speciellt du lyssnade på som tände lågan där någonstans?
Ja, alltså jag fick göra ett sommarprogram för några år sedan, Sommarprat. Och då pratade jag om det, så då har jag liksom, då tror jag att det är det här, men det kan ju bara vara att jag liksom har bestämt att det var det ögonblicket. Men det var att jag liksom hörde La Isla Bonita med Madonna och att jag fick någon slags känsla av att helt plötsligt så tog den här sig in i min kropp.
Ja.
Och att jag på något sätt, vilket är jättekonstigt att man som typ 9-åring är så här, ja men La Isla Bonita, den kan jag applicera till mitt eget liv. Men så var det på något sätt att jag liksom... Ja.
Det är väl så musik fungerar?
Ja, jag vet inte om det är liksom, om det är någonting om att man liksom börjar bli äldre så att det händer grejer i kroppen och så. Så att det är det som gör att man börjar. Minns du vad din första?
Ja... Det gör jag faktiskt. Flickan i en Cole Porter-sång med Gyllene Tider.
Jaså?
Ja.
Vad hände då då?
Nej, det hände för att jag kommer från Halmstad.
Mm.
Och Gessle sjunger om Halmstad i den. Halmstads gator ligger tomma bredvid.
Ah.
Så det var något, jag förstod liksom inte riktigt meningen då. Men jag hörde ju Halmstad och jag hörde gator och det var liksom... Ja, det var liksom så här, oh shit, det är någon som sjunger om där jag kommer ifrån. Helt plötsligt så... Det blev en... det blev något... Då hände den grejen liksom.
Hur gammal var du då?
Då var jag 7, tror jag. Någonstans där. Så det var mer texten än musiken, tror jag.
Mm.
Jag brydde mig mer om vad de sjöng om. Liksom. Så att det är lite annan ingång där på något sätt.
Mm.
Vad var det? Det var ju på engelska där. Så att för dig så var det musiken mer som...
Ja, jag tror det. Det var ju någonting mer liksom... Hon sjöng ju en massa... Med risk att säga fel här, men jag tror att hon sjunger en massa spanska ord.
Ja, jag
och så sjunger hon om så här spanska, I fell in love with. Ja, Don Pedro säger jag nu, men jag tror inte att det är Don Pedro. Ja. Jag vet inte, det var någonting med det där som jag tror jag upplevde som väldigt liksom spännande och nästan... Jag vill inte säga sexuellt eftersom jag var så liten, men jag tror att det var liksom någonting som hände där. Att man fattade som att det kunde kännas nästan farligt med musiken på något vis.
Och sen fortsatte det, såklart. Vad lyssnade du mer på? Eller utvecklades det? Eller var det bara en låt?
Nej, alltså nej. Sen blev det verkligen så här att jag liksom satt och spelade in på från Tracks, klassiken. Sen blev jag har ju liksom en rot i att vara ett gammalt pojkbandsfan. Jag älskade ju Nixon och Block och även banden runt om, vilket var Marky Mark and the Funky Bunch.
Mm.
Och deras livvakt Biscuit som hade en låt där han rappade som heter Biscuits in the House. Så att, ja men du vet, de grejerna. Och sen så, då var jag på något sätt inne i liksom den här väldigt lättillgängliga poppen. Så då kom jag över till 60-talsmusik. Alltså jag gillade liksom dels Beatles och sånt, men jag tror också, men typ Zombies liksom. Det är ju kanske märkligt att lyssna på när man är 13-14, men ja, men sådana grejer.
Ja. Kände du där någonstans att du ville göra egen musik?
Jo, men alltså jag gjorde nog det, fast jag kopplade liksom inte ihop det med att det var... Alltså jag var aldrig någon som var så här som... Alltså att skriva låtar var som en sak, men jag kopplade aldrig ihop det med att jag skulle stå på en scen.
Nej.
Utan det var två separata saker, tror jag.
När började du skriva egna saker?
Alltså det var när jag var jätteliten, alltså som att jag var liksom 4 år. Alltså att det var så länge, men det var... Ja, jag vet inte. Jag hade liksom inga så här popstjärnedrömmar, utan bara att det var... Jag alltid har skrivit låtar.
Ja, för var det något sorts behovet av att uttrycka sig, helt enkelt?
Jo, men kanske. Jag tror det, men plus att... Jag vet inte. Jag tror att man bara... Alltså, som att vissa målar, liksom ritar en tavla. Eller liksom en ritning. Kritar på att göra en häst, liksom. Ja.
Kommer du ihåg vad det handlade om, det du skrev i början?
Ja, men alltså det var ju mycket så här vad man trodde att det skulle handla om.
Mm.
Tror jag. Alltså så här att bara, man ska tydligen skriva om kärlek. Så skrev jag om det. Fast jag hade ju ingen aning liksom.
Nej. När började du spela? Är det också väldigt liten?
Ja, nej, men det var kommunala musikskolan, klassiskt, när jag var 10 kanske, spelade gitarr.
Mm.
Men sen så, jag hade ett band när jag gick i högstadiet, så det var väl då jag började liksom skriva, eller liksom spela på riktigt.
Mm.
Men det var som, det bandet var också att jag inte kopplade ihop det med att vi skulle kunna spela så att andra skulle höra det, utan det var fortfarande liksom...
Mm. Det var mest för er. Vad hette bandet?
Ja, vi hette Peske. Och det var för att en kompis till mig hade fått ett jätteäckligt brev som var från någon person som liksom, jag vet inte, som skrev mycket om liksom olika könsorgan. Ja. Och att då från det landet som den personen kom från så liksom var Peske namnet för kvinnans könsorgan.
Ja.
Vi har ingen aning. Sen fick jag höra att det betyder fisk på italienska, så att jag vet inte. Men det här tyckte vi var häftigt. Jag var alltså inte feminist då, utan vi bara tog det här namnet ändå. Ja. Nu tycker jag att det är ganska ägigt, men då var det bara konstigt.
Då var det bara märkligt. Vad var det ni spelade? Vad lät det som?
Alltså det lät som... det lät som, vi var 3 personer mesta tiden. Och då var det liksom, men en av oss, Malin, var liksom, hon är supermusikalisk, och men hon hade på något sätt en grund i att hon gillade Mariah Carey och så. Och sen en annan tjej som heter Linnea som också liksom kanske gillade mer soulmusik. Och så jag som nästan var liksom någon slags minipunkare på något sätt. Så det var en väldigt konstig blandning som jag nu också tycker så här, fan, vi skulle ha götta på med det där liksom.
Ja.
Men då var det mer som att man bara, vilka finns inom räckhåll som jag kan spela med?
Ja, det är väl ofta så det går till, att man får ta de som finns, de som är någorlunda intresserade.
Ja, jag tänker det.
Men spelade ni någonting inför folk, eller gjorde ni det bara, som du sa, för er själva?
Alltså jag tror vi hade en spelning. Det var ju den största och mest traumatiska grejen jag varit med om.
Var var det någonstans?
Vi var på gamla tingshuset i Östersund. Mm. Har du varit där eller?
Jag har faktiskt varit där.
Ja.
Ja.
Så du känner till de här liksom stor anrik byggnad, men också som ett punkmäcka på något sätt.
Ja.
Så det var mäktigt.
Hur var den spelningen? Kommer du ihåg?
Ja, jag kommer ihåg. Jag tror jag kommer ihåg varenda sekund, men alltså, om man utgår från att jag liksom hade målat upp bilder som gick ut på att folk skulle typ kaskadspy på mig och liksom hugga mig med en kniv i bröstet, så tycker jag att det är ganska bra. Man ser det som lägsta punkt. Men det gick faktiskt väldigt bra. Det som gick bra var väl liksom att jag var väldigt rädd för killar som spelade musik, och att det var killar som spelade musik som stod och lyssnade och var lite så här... Men du vet, nickade med huvudet som att det här var inte det sämsta jag hört i mitt liv.
Nej.
Så då var jag liksom så här, woho!
Ja. Vad handlade låten om? Var det på engelska eller på svenska?
Ja, det var blandat. Vi körde den prylen.
Mm.
Tidigt tänkte jag säga. Ja, det var blandat. Våran stora hit, som jag ville se det, för jag hade skrivit den låten, var en låt som heter Homosexuell, som handlar om vad jobbigt det var om man var kär i någon som var homosexuell, som man inte kunde få.
Ja.
Ja.
Det känner man igen lite senare.
Ja.
I min karriär.
Ja, precis. Du menar den här Damn I Wish I Was A Lesbian-låten. Ja, det är lite motsatt. Precis.
Ja.
Och jag kom nästan på det, att det där är liksom... Det är återkommande.
Ja. Det kanske är så att man uppfinner sig själv när man är väldigt liten, och sen hänger det kvar. Att man bara liksom man har sina ämnen på något vis. Ja. Det lät ju extremt tråkigt om det skulle vara så.
Ja, jo, men precis.
Ja, den här låten kom jag på när jag var 7 och nu kör vi den.
Ja, precis. Nu bara fortsätter vi den.
Men hur fortsatte det sen? Vilka åldrar var det här? Det var, vad sa du, 12, 13 eller vad var ni?
Alltså, nu tror jag att vi kanske var i högstadiet eller något sånt. Mm. Men sen slutade vi spela. Och sen så spelade inte jag något mer förrän jag började med musiken på riktigt. Alltså jag skrev ju låtar, men jag spelade inte liksom med varandra.
Du gjorde det hemma bara, eller för dig själv?
Ja, precis. Ja.
Var det som ett medvetet val att det här måste jag göra för att komma vidare? Eller var det bara, det bara blev så?
Jo, det bara blev så. Alltså som sagt att jag liksom... att det var bara inte med min världsbild. Alltså att vi spelade på gamla tingshus, det var som inget som var liksom bara, det här är drömmen, nu får jag äntligen stå på scen. Mm. Utan att det var så här, herregud, ska jag utsätta mig för det här? Vi som har det så trevligt när vi sitter hemma och spelar, så kan man säga.
Ja. Hur många år gick det där då, när du bara, eller inte bara, men spelade mer för dig själv?
Ja, men kanske 10, någonting sånt, tror jag. Så att jag... Vad var jag? Jag tror att det var kanske 26 eller något sånt när jag spelade in min första låt sen på riktigt.
Mm. Och vilken låt var det?
Det är en låt som heter High School Stalker.
Mm.
Som jag spelade hemma i min kompis Mias lägenhet. Hon spelade in hos mig för att jag skulle kunna göra det.
Hur berätta lite om den låten. Hur kom den till?
Ja... Alltså det var en av låtarna som jag hade liksom skrivit under lång period. Så jag hade ju bara oceaner av låtar. Men det här var liksom en som jag gillade. Som handlar om någon som stalkar personen den är kär i på internet till exempel. Så jag sjunger att det är... De letar upp information om den på Alta Vista och Yahoo. Vilket gör att det blir väldigt... aktuellt när man sjunger den idag.
Jag gillar ju texter som sagt. Det som jag berättade innan om att det var texten jag fastnade för med Yesless där. Och just den här, just de där raderna har jag faktiskt skrivit ner.
Mm-hmm.
För att det som är intressant tycker jag med den låten nu. Nu avbröt jag hela din historia.
Ja, nej, men kör på.
Men utifrån när man ser den nu, det är ju att du så här förutspår ju någonstans det här totala stalkarbeteendet som vi har nu med social media och allting.
Ja.
Nu stalkar ju alla hela tiden. Det är det som social media nästan går ut på, att man ska veta allt om alla.
Mm.
Var kom den tanken ifrån?
Alltså jag tror nog att det kom från att jag gjorde det. Det var inte så, det var inte så långt bort liksom. Kanske inte att jag stalkade just någon jag var kär i, men att jag liksom... Att jag var liksom väldigt attraherad till internet väldigt snabbt och insåg dess möjligheter. Och men det var väl också för att jag var journalist. Liksom. Då lärde man sig att söka på något sätt. Så att jag tror att varför det liksom gick så bra för den låten var nog för att folk kände igen sig i det. Men att man kanske inte hade satt ord på den på något sätt.
Det var lite... Det är både fint och lite skämmigt, hela situationen.
Ja, men jag tror det faktiskt.
Men du spelade in den och spelade in några andra låtar också? Eller var det bara den?
Det var bara den som jag spelade in på en samlingsskiva. Sjukt nog blev uppmärksammad. Så då det som hände då var att då hörde av sig några olika skivbolag, bland annat Terrassia som jag ligger på nu. Som var så här, ja men vill du inte spela in en hel skiva? Det kom ju som en blixt från klar himmel från mig.
Jeans and Summer heter den där samlingsskivan.
Ja, precis. Ja. Jeans and Summer 2.
Två.
Till och med. José González var med på en låt på den där. Och han var väldigt, liksom, väldigt hypad just då. Så jag tror att det var lite hans förtjänst också. Förutom att det var en fin samlingsskiva överlag.
Var du beredd på att det skulle... bli så uppmärksammat?
Nej, alltså verkligen inte. Det var ju som en verkligen som en chock på något sätt.
Är det den här, vi har ju alla hört historien om att du är på någon sorts fest. Är det innan den här samlingsskivan att du är på någon fest och någon övertalar dig att spela upp de här låtarna live?
Ja, precis. Alltså det som var att jag var på min kompis Lottas 30-årsfest och så var jag ganska full. Så då så var det liksom, ja, men du vet, en gitarr som gick runt så sjukt töntigt. Men då så spelade jag bara High School Stalker. Och så min kompis Christian som var där har det här skivbolaget som ger ut Jeans & Summer 2. Så att det var han som frågade om jag kunde spela in den.
Var det ett lätt beslut?
Nej, det var det verkligen inte. Det var svårt för att jag visste inte hur man skulle göra.
Nej.
Jag tror att jag så här, tycker att det är bra att berätta den här historien. För att jag tror att folk behöver höra det. Att det kändes som ett så otroligt stort steg mellan att ha låtar och att de skulle vara inspelade. För att det är som en hel värld där som man inte vet. Eller nu kanske man faktiskt vet det.
Mm.
Alltså nu så är det väldigt mycket närmare att man ska liksom bara spela in på garageband. Men så var det inte då. Så då liksom att ha en låt till att den skulle vara inspelad i studio och att folk skulle höra den var ju liksom gigantisk. Så det som då hände var att jag berättade om den här ångesten för då min kompis Mia som då lärde sig att spela in för att hon ville att jag skulle göra det.
Det är fantastiskt snällt.
Ja, hon är fantastisk.
Ja.
Jag blir nästan rörd när jag tänker på
det. Det är jättefint att hjälpa sina vänner på det sättet att få dem att känna sig trygga i det de... Hon såg väl att du ville innerst inne göra det här egentligen?
Jo, ja, men verkligen så var det absolut.
Ja. Men den här samlingsskivan kom ut, skivbolag hör av sig, det blir razzia.
Ja.
Du spelar in en hel skiva.
Mm.
Ditt debutalbum.
Mm.
Hur togs det emot? Vad hände där?
Ja, då togs det jättebra emot. Det var ju väldigt kul men också lite chockartat, såklart. Men nej, den fick jättefina recensioner och massa uppmärksamhet.
Introducing Hello Seyfried.
Ja, precis.
Ja. Ska du än en gång berätta Hello Seyfried?
Ja.
Namnet.
Ja, det är, jag skäms inte för namnet, men det är mer som att jag tog bara det när jag skulle spela den här låten.
Ja.
Och nu så bara 10 år senare så sitter jag och bara, kunde inte valt något annat. Men det är att jag pluggade i USA ett tag och så var det en taxichaufför som körde taxiservicen som heter Seyfried. Och så svarade han så när man ringde. Och så var han liksom bara en väldigt bra person.
Ja.
Som man fick sitta och prata med på kvällarna. Som bara berättade sina politiska åsikter om världen.
Ja, det låter ju för... Även nu så låter det som en väldigt... Att den tjänsten behöver finnas. Eller behövde finnas. Låter lite märkligt.
Ja, det är sjukt.
Att folk inte kan röra sig fritt på något sätt.
Liksom. Ja.
Jo, du måste skydda vissa sorts... eller vissa människor... inte behöver skydd, men kan få skydd.
Mm.
På något vis.
Ja, men verkligen.
Det är ju konstigt fortfarande. På den här skivan i alla fall. Bland annat så är det ju Long Last Pen Pal. Som jag tycker är en väldigt intressant låt. Utifrån att den är lite som... hela själva poängen kom ju precis i slutet. Hur skrev du det? Var den sån från början eller hur utvecklades den? Kommer du ihåg?
Jag tror att det bara... Jag skriver nästan alltid mina låtar i ett stycke som ett rus liksom, på något sätt. Sen så går jag in och pillar dem på dem senare. Men så att... Det som var att min dåvarande kille hade helt plötsligt fått ett mejl från sin gamla breven. Alltså typ 15 år senare. Och då var subject-raden Long Lost Pen Pal. Så att det var liksom början. Och sen bara skrev jag. Men då det som händer i slutet av raden är att man fattar att den ena brevskrivaren har ljugit för den andra hela tiden. Inte nödvändigtvis för att vara taskig utan för att han hade ett dåligt liv just då och ville känna på hur det var att vara ung och naiv igen kanske.
Ungefär som att skriva låtar.
Att
man lite man lite ljuger, fast man är ju inte taskig.
Ja, ja men hitta precis. På lite. Det är förut väldigt roligt med den här låten nu när vi håller på att repa den. För att när jag skrev den så tyckte jag att det var extremt gammalt att jag skrev att en av brevskrivarna då var en 46-årig man. Vilket jag tyckte var sjukt gammalt. Och nu står vi där och flera är 40 liksom.
Ja. Har det blivit att nu har ju ni, då blir ju ni den andra parten.
Ja, precis.
Förändras det sättet att liksom framföra låten?
Ja, men jag tror faktiskt det.
Ja.
Det blir liksom en annan laddning i flera låtar när man spelar den senare. Mm. Det är väldigt roligt. Det blir liksom, den blir sorgligare i Långlöst Pentpall. Vi försökte också spela en låt som heter My Best Friend som är på den där första skivan. Var refrängen går, Damn, I wish I was a lesbian. Som var liksom en väldigt glad partysång när jag skrev in den. Som var liksom en hyllning till en annan kompis. Men nu när man sjunger den så finns det liksom vissar en faktisk önskan som gör att den blir lite ganska tung och deppig ibland.
Ja, hur tänker du på det liksom, just att texterna som du själv har skrivit att de förändras så där över tid?
Ja, men det känns väldigt mäktigt på något vis. Det är en sak som jag har ångrat lite med några av mina låtar är just att jag har gjort det här som vi pratade om tidigare, det vill säga tagit upp vissa tidsmarkörer som Alta Vista och Yahoo.
Mm.
Jag har skrivit en jullåt som heter iPad Christmas, iPod Christmas också till exempel. Och det gör liksom att de blir daterade på ett sätt. Som det är roligt just då när de kommer, men det är tråkigt sen.
Mm.
För annars så tycker jag verkligen att man kan... Jag vet inte, jag gillar tanken på att låtar är liksom... att de förändras med vilka som framför den. Och förändras med liksom hur man själv förändras.
Mm.
Jag tänker mycket på det till exempel med jag har ganska mycket problem med min röst, men jag brukar ändå alltid sjunga och repa för att jag gillar den här Tom Waits grejen på något sätt att rösten ska kunna, alltså jag vill inte se min röst som någonting som ska vara vacker och konstant, utan att jag vill liksom att det ska hända grejer med den. Och om jag sitter och rosslar om 20 år så kanske det får vara så. Tråkigt om jag får en infektion och dör, men annars så.
Bara det är någonting som låter.
Ja, ja. Precis.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men du gav ut den här skivan, var ute och spelade och sånt. Mm. Väldigt mycket kändes det som, i alla fall. Hur var det? Just att du gick från liksom relativt okänd där till att helt plötsligt vara överallt.
Ja, det var ju jättekonstigt. Det var också väldigt roligt. Det var bara ett extremt intensivt år på något sätt, tror jag.
Hur utvecklades musiken under den resan?
Ja, det utvecklades så på så sätt att jag tror att den största förändringen var kanske att jag hade haft liksom ett synsätt på att jag skulle skriva ganska roliga låtar, tror jag. Och liksom en ganska lättsam approach till dem. Det är mycket liksom mycket vitsar i dem och liksom en del liksom väldigt lättsamma melodier. Men jag tror att när man har spelat sådana låtar väldigt länge och jag hade mycket så här färgglada klänningar och så blir det någonting, det känns inte bra. Det känns som att liksom jag fick inte visa upp något djup eller någon sorg eller något sånt. Och det gjorde nog ganska mycket, tror jag.
Kände du att allting var att det var lite för ytligt?
Jag kanske inte kände att det var för ytligt, men jag kände kanske att det var bara ytliga som plockades upp kanske. Jag gillade ju liksom hela twee-scenen väldigt mycket. Som var liksom en... Var på något sätt att det var ju... Att man gullade till mycket, men att det fanns liksom en smärta i grunden och liksom någonting smart. Men att det inte riktigt alltid kom med när man spelade, tror jag.
Under tiden här tänker jag mig att du skriver, fortsätter skriva låtar, helt enkelt.
Ja.
Tänker, hoppas jag.
Du tänker rätt.
Ja, precis. Hur då när du hade fått sånt här genomslag och uppmärksamhet för dem, hur blev låtskrivandet efter det? När du visste att här finns en publik, här finns väldigt många som lyssnar på det, som lyssnar på mig.
Ja, men jag tror att det liksom, det förändrades inte jättemycket. Eller för början så förändrades nog bara liksom att jag blev mer taggad på något sätt, tyckte att det var roligt. Sen gjorde jag en skiva på svenska, första säkerskivan. Och jag tror att där förändrades ganska mycket. För där fick jag mycket genomslagskraft på ett sätt att om det är på svenska så lyssnar folk så väldigt mycket på texterna på ett annat sätt. Så det förändrade nog mig ganska mycket i hur jag skrev, tror jag.
Vad var det som gjorde att du bytte språk? Eller det hade du i och för sig gjort med det här första bandet också. Men,
ja, precis.
Just det, vad var det som gjorde att du... ändrade språk där?
Ja, men det var nog att jag hade kommit på hur man skulle göra. Det här var ju liksom, det här var ju, när vi spelade in säkert skivan, det var ju 2006. Och då var det var ju nästan ingen som gjorde musik på svenska. Alltså det var ju liksom, det fanns ju några giganter, Kent och Lars Winnerbäck och Bob Hund liksom. Och Håkan Hellström naturligtvis, men, vilket är ju ganska många. Men sen var det inte så många fler. Det var liksom väldigt coolt på något vis. Och det fanns framförallt inga tjejer riktigt som gjorde det. Lale hade gjort några låtar liksom, och Kajsa Grytt förut och sådär. Så jag tror att jag såg det där som en nöt som skulle knäckas. Hur kan jag göra det här? Och så helt plötsligt så kom jag på hur jag skulle göra det.
Vad var det som gjorde att du kom på det? Eller knäckte nöten?
Jag tror att det var att jag hade varit på en efterfest med Vapnet. Och så hade vi ju sjungit några Vapnet-låtar. Jag tror att jag blev liksom dels peppad av att Martin Hanberg som sjunger i Vapnet, höra honom sjunga på Östersunds mål, tror jag på något sätt. Men sen tror jag också att jag liksom, det var på något sätt att jag började veta så pass mycket om hur man gör musik att jag började kunna tänka lite produktion också. Och att jag fattade att liksom att man kan, jag var nog rädd att det skulle låta för trubbadurigt. Ja. Som du gör när man bara sitter hemma och spelar, skriver med gitarr. Då kunde jag liksom tänka in att om jag har mycket reverb så kanske det kommer att komma ut som något annat och inte bara... Ja.
Kommer du ihåg när du skrev dem, vilken var den första låten du skrev till säkert?
Alltså det var flera låtar som jag skrev många år innan men som jag inte liksom hade använt. Är du fortfarande arg och är ditt kvarter skrev jag liksom som är på den skivan, den skrev jag alltså mycket tidigare, men de första som jag liksom skrev när jag fattade att det skulle vara en skiva var Vi kommer att dö samtidigt och det kommer bara leda till något ont, som jag skrev på en gång efter att jag hade varit på den här efterfesten med Vapnet, alltså bägge två i ett drag, så det var som att jag liksom
de fanns inom dig egentligen och sen behövde de bara.
Ja, att jag liksom fattade. Jag fattade linsen eller vad man skulle säga.
Ja. Tror jag. Den här Vi kommer dö samtidigt. Animal 5 gjorde ju en cover på engelska där.
Just det, precis.
En väldigt snabb låt och väldigt snabbt efteråt.
Ja.
Hur var det när någon annan gjorde en cover sådär på din?
Ja, men det är väldigt mäktigt. Jag tycker att det kan vara så att det är först när någon annan gör en låt som man fattar att det är en låt. Innan är det bara man själv liksom som håller på och sjunger det. Då är det ju som att det inte är säkert att den existerar. Men när det kommer någon annan och är så här, nu har jag gjort en tolkning av den här låten, då bara, oj, det var tydligen en låt.
Ja.
Så det är mäktigt.
Fick du några insikter utav den låten?
Nej, alltså för att vara ärlig så, det var så mycket som hände just då. Så att det var liksom, jag tror inte, jag hann inte tänka på någonting som skedde överhuvudtaget. Jag bara, ja.
Nej. För säkert där blev ju också väldigt, väldigt uppmärksammat. Eller du.
Ja.
Det var ju som att det höjdes ytterligare en nivå.
Jo, precis.
Tänker du sådär att nu ska jag höja mig en nivå, eller nu ska jag göra någonting för att göra min musik ännu bättre, ännu större?
Nej, nej, absolut inte. Det är väldigt långt från hur jag tänker. Där tänkte jag snarare att jag skulle gå ner ett snäpp, för att det hade gått så fort med första LO-skivan att jag ville liksom ta ett steg tillbaka, och så blev det ännu större. Så tänker jag absolut inte. Det är nog mer liksom att jag vill göra grejer som jag inte gjort förut, tror jag. Mm. Och det är nog det jag hela tiden vill. Jag håller ju på att byta mellan språk och sådär. Så är det nog.
Så du ville gå lite under radarn där, och så blev det tvärtom?
Ja. Men precis, jag tror det faktiskt. Ja.
Just det, du gav ju ut en bok här med alla dina texter också.
Ja, precis.
Ja, hur var det? Att ge ut, så här, få dem ner på pränt i en bok på det sättet?
Det var väldigt mäktigt. Det var roligt att se vilka som jag tycker funkar i sig själv, bara att läsa texterna, och vilka som ingenting utan musiken och produktionen till. Mm. Men början så funderade vi lite på, jag har gett ut den på Teg Publishing. Mm. Så vi pratade lite om att om vi skulle liksom bara ta delar, alltså man bara skulle ta dem som skulle funka. Men det kändes fel liksom. Mm. Och det är vissa som jag nästan skäms när jag läser. Men det känns som att det bästa var att bara ta alla.
Mm.
Och liksom, så får de stå för sig själva, så får folk gilla vissa och inte gilla andra.
Ja. Men hur är det att se dem på det sättet, helt utanför sitt område liksom, just när det blir när musik blir en bok liksom?
Ja, men jag tycker jag fick nästan så här, de såg lite ensamma och ledsna ut på något vis, som att jag lämnar dem åt sitt öde. Ja, det är inte som att jag plockar inte upp den där boken och sitter och mysläser direkt. Utan jag ville se den som ett komplement till bukletten. På något sätt. Att jag ville att man skulle kunna lyssna på låtarna på www. Mm. Och så sen att man kan liksom läsa dem i... För att det finns ju massa bra lyrics-sajter på... Mm. Men då är det oftast lite fel överlag. Ja. Och för mig som ofta har tankar i exakta ordval kan det vara lite störigt.
Ja, precis. Då är det viktigt att berätta att exakt så här är det.
Ja.
Det blir som ett bootleg annars ungefär spelar in, och det låter inte riktigt ordentligt.
Ja, men precis.
Men i alla fall den här låten Stetoskop. Jag har synat oss genom ett stetoskop.
Ja, jo, jag tänkte ju lite fel där. Jag tänkte ju som mikroskop, men jag blandade ihop de orden. Men så fick det vara kvar istället.
Ja, för att den blir ju... När man lyssnar på, när man hör den första gången, så var det verkligen så där, spola tillbaka, vänta, det var sjöng hon.
Ja, det tycker jag är lite roligt också på något sätt. Jag bestämde mig ganska snabbt för att jag skulle låta det vara kvar ändå. Mm. Dels så är det liksom en puls som låter lite som hjärtljud, och då tycker jag att det funkar på vissa sätt. Men sen så tror jag att jag liksom, det jag skriver om lite i boken, att det är... Jag började fatta hur många liksom människor, många jobbiga människor det finns där ute som tycker om att vara så här, du har stavat fel här, och liksom bara bryr sig inte om, nu har du gjort en låt som ska uttrycka den här känslan, utan bara, här är en särskrivning. Ja. Så att ända sen jag började förstå det, och jag har ju varit sån själv också, så jag tror att det är det, att jag försöker liksom distansera mig från den delen av mig själv som jag tycker är väldigt osympatisk. Så jag försökte att retas med folk som är så, och vara så här...
Det öppnar ju upp en helt ny värld, kan man säga.
Ja, precis.
Det är ungefär som vanligt, fast det är lite skruvat bara.
Ja, precis.
Alltså, blir det, den världen är ju lika rätt som någon annan liksom.
Ja, jo, men precis. Men även så när man liksom skriver på engelska, tycker jag att det finns som ett krav att man ska skriva perfekt engelska. Men vem har satt det kravet liksom? Det känns också som en ganska grej som är konstig med Sverige, att det känns som att i grunden så är det liksom, det är så många i Sverige som har bott i Sverige hela sitt liv, så att vi kräver att människor ska komma hit och prata perfekt svenska på en gång, medan som jag upplever när jag har varit i USA och England och så, att där är det som ett samlingshur med folk som kommer från olika länder och liksom, och det känns som en väldigt
mycket otroligt mer. Tråkigt det skulle vara, kommer jag tänka på nu, om alla pratade perfekt
ja.
Svenska hela tiden.
Ja, jo,
det skulle låta helt galet.
Jättetråkigt liksom, och väldigt, jag vet inte, det finns något sympatiskt i på något sätt att öppna upp en större liksom.
Ja.
Folk får prata hur de vill på något sätt, att det kommer in nya ord och så, jag gillar den tanken.
Ja. Det är några andra textrader i den där också som jag tycker är väldigt fina. Världens mest långsamma kollaps. Jag såg en annan vid en busshållplats.
Ja, tack.
Hur kom den också i något rus? En sån där mening eller en sån passage? Eller hur,
Jo, alltså det är ju... Jag skrev den i en buss liksom.
Mm.
Jag bad Jens Lagen och säga ett ord och sa en stetoskop och så skrev jag
ja.
Hela den texten jättesnabbt.
Ja.
Så att jag vet faktiskt inte.
Nej.
Men om jag tycker om det så får det vara kvar.
Liksom, ja.
Så, tror jag.
Säkert är det också, du har ju med en duett med Krunegård och en med Martin Hanberg som pratade om innan.
Mm.
Vad betyder duetter så när du gör det?
Ja, men duetter är väldigt, väldigt viktiga för mig. Det är liksom... Ett av min, jag tror bara att jag gillar det överlag. Liksom. Jag har alltid gillat duetter. Jag gillar vad det liksom... Jag tror också, jag gillar också duetter för att det... Min röst har sina möjligheter och sina begränsningar.
Mm.
Och då gillar jag alltid känslan av hur skulle det här vara om en annan röst kom in på något sätt. Att liksom varje röst har sin egen laddning på någonting och att en låt kan bli helt annorlunda.
Mm.
Det finns en låt på min senaste skiva nu som jag gjort som heter Hey Ho, där tanken var att det skulle vara en duett också. Först skulle jag sjunga första raden och sen så skulle det komma in en röst som skulle låta som en kvinnlig Neil Tennant som skulle sjunga andra, som skulle vara svängig men samtidigt torr och tråkig. Kom inte på någon, så att det slutade med att det inte blev någon duett. Det var som att jag var så, visste så tydligt hur jag ville att det skulle låta. Och så får man liksom leta tills man hittar den rösten. Ja. Men jag hittade den inte.
Var det så med de här också? Att du visste innan att de här två personerna vill jag ha?
Ja, jag visste det i alla fall med Martin. Och att jag visste att jag gillar när han låter aggressiv när han sjunger. Att han är så bra på det. Så då skrev jag Sanningsdagen efter det. Att jag ville att Martin ska sjunga aggressivt. Det kommer bara leda till något ont, minns jag inte riktigt. Jag tror jag hade träffat på Marcus vid något tillfälle och tänkt att han skulle passa in liksom.
När du åkte runt och spelade efter live efter Säkert skivan där, hur var mottagandet då? När det var ännu större?
Ja, det var ju, jag tror först var det liksom som en käftsmäll att fatta vad folk blir involverade när det är på svenska. Det var liksom helt... Alltså som att jag minns att jag gjorde min första... Jag spelade helt själv första spelningen. Jag spelade bara några låtar vid något tillfälle. Och att det var som att alla började grina. Och jag tror tyvärr inte att det var bara för att de var så otroligt bra låtar. Utan jag tror också att det var som att det fanns en sån längtan efter mer musik på svenska då. Som, ja. Så att... men det är bara liksom... det var ju på vissa sätt en väldigt omvälvande turné för att det var liksom så väldigt direkt mottagande. Ibland känns det som att det inte liksom fanns någon, det fanns som inget staket mellan oss och publiken, känns det som. Men vi var ute på en folkparksturné då med Money Brother och Salem Al Fakir, och det var en jätteregnig sommar, så det var också liksom en ganska så här... Ja, vissa städer kändes det verkligen som det. Och vissa städer tyckte bara vi var konstiga, tror jag.
Ja.
Mm.
Du säger att folk blir påverkade av med svenska mer. Plötsligt där börjar människor tatuera in dina texter på sin kropp. Hur är det? Har du sett det? Eller det har du sett förmodligen?
Ja, alltså jag tror inte att jag såg det då så mycket. Men nu på sistone har jag sett flera. Och det är ju liksom... Det är ju helt fantastiskt. Det är som den yttersta formen av komplimang för mig som tycker att jag vill liksom inte att folk ska tycka att jag är duktig och bra, utan jag vill att de ska känna någonting av det. Och det tänker jag som att om man tatuerar in någonting, då tycker man inte så att det här var okej.
Okay.
Då är det någonting som har berört den. Men det är ju också en sån här... jag tror att det också ger mig en... Det ger mig också en riktning i vad jag vill göra framöver. För att om någon har tatuerat in någonting jag har gjort på... Eller till och med mitt ansikte som någon har gjort. Då vill jag som inte... Så jag vill att de ska kunna stå för det i framtiden också.
Mm.
Tror jag.
Ja.
Att jag vill liksom...
Du får krav på dig att inte göra bort det totalt.
Ja, men att jag liksom vill fortsätta göra saker from the heart, ja. Tror jag. Ja.
Säkert och hello Seyfried. Musikaliskt, hur skulle du säga att de skiljer sig?
Alltså jag tror att det mest skiljer sig skiva från skiva faktiskt. Mm. Det är liksom... Alltså jag tror att... säkert har ju spelat in med samma folk två skivorna, men med Hello så har det ju varit tre olika producenter och liksom det har varit en större grupp av olika musiker kan man säga, några återkommer och sådär, men annars är det mer att jag tror att jag har ett ganska tydligt uttryck i mig själv och det gör att jag blir beroende av att spela in med andra olika människor som liksom kan trycka på olika saker i. Mm. Annars skulle jag bara göra samma skiva om och om igen.
Ja. Så du har ingen sån liksom tanke att det här ska, nu ska det låta så här med Hello Seyfried och så här med Säkert.
Nej.
Någon liksom så här övergripande tanke.
Nej, men däremot så tror jag att man måste, att jag förhåller mig annorlunda till, alltså jag, liksom produktionen och så får bli, instrumenteringen får bli annorlunda beroende på vad det är för språk, för att jag tror att folk lyssnar annorlunda på svenska och engelska texter. Eller gjorde det förut i alla fall. Nu är det så mycket musik på svenska, så nu tror jag inte att det liksom tar upp riktigt lika mycket plats längre.
Hur menar du, hur har det påverkat själva musiken?
Nej, men jag tror att med första Säkert-skivan så tror jag att då, när det fanns så lite musik på svenska, så var det liksom väldigt viktigt att försöka göra allt i min makt för att texterna skulle ta mindre plats. Det vill säga att liksom jättemycket reverb, jättemycket liksom sjunga på ett sätt som gjorde att det inte blev så konkret och liksom sådana saker. Och liksom göra allt för att det skulle låta pop istället för trubadur. Sen bara några år senare när vi ska göra andra Säkert-skivan så känns det som att det hade hänt så mycket i hur mycket musik som fanns på svenska, så att det fanns mer möjligheter. Men att jag fortfarande liksom, det är någon, jag höll på att diskutera, för jag håller på att skriva musik med lite olika personer nu, och så skulle jag hjälpa en med text. Och då försökte jag förklara det här som är nog bara en känsla, men vi får höra om du håller med. Och det är som att om man vill få fram en känsla om någonting, så är det som att antingen så kan man ge ett exempel på någonting, eller också kan man ge 50 exempel på någonting.
Mm.
Men man kan inte ge 2 eller 3, för då funkar det inte. Det är någonting, sådana saker är liksom viktigt när, när jag skriver.
Antingen hittar man det där som säger allting, annars får man liksom mala på.
Som exempelvis det här som du sa nu med busshållplats. Jag såg en annan vid en busshållplats. Då fattar man. Jag såg en annan vid en busshållplats på bla 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 i skolan, bla bla bla. Då blir det också. Men om man ska säga, jag såg en annan på en busshållplats och inne på ICA. Sådana saker är liksom viktigare på svenska, tänker jag. Det här är jätteflummigt, men, mycket sånt tänker jag på.
Ja. Det är spännande att texten får ta den platsen. Mm. Att den är så viktig liksom. För det finns ändå många som inte bryr sig på den makronivån.
Jo.
Utan som är lite mer så här, nu låter det bra i melodin här, då får det vara någonting sånt där. Så det är jättebra. Om vi fortsätter, sen går du tillbaka till engelska och Hello Seyfried igen. Skiva nummer 2.
Ja.
Hur kom den till? Eller vad satte igång den? Eller sker allt det här parallellt?
Ja, det gjorde det faktiskt. Jag hade nästan alla låtar färdiga. Mm. Alltså redan när jag höll på att spela in Säkert skivan. Då var det som att jag ville ju backa och därför göra Säkert.
Mm.
Som inte blev någon backning, men jag trodde det. Men så att det var ju liksom på något sätt att nu ska jag göra den riktiga, att det skulle vara en ganska stor skiva, andra Hello-skivan.
Mm.
Så då spelade jag in den med Andreas Mattsson,
mm.
Vilket var ju ljuvligt. Vi hade det väldigt väldigt roligt. Och det är väldigt, han är så bra på liksom arrangemang och melodier och så. Så att det blir en väldigt melodisk skiva på så sätt.
Mm. Det är ju, det var väl första låten som kom, Anna där. Som är väldigt, jag har funderat lite på det. Undrar hur många som har fått den texten skickad till sig när de har varit lite så här i början av en relation som sen inte har blivit en relation. Hur många som har, jag vet fler stycken som har fått den texten skickad till sig som något sorts fuck you-grej liksom. På något vis. Hur kom den till?
Alltså den kom nog till att det var, ja, för mig var det egentligen en rolig text. Nu är det några som vill komma in här i rummet vi sitter i.
Sådär. Så kan det gå.
Nu händer det grejer.
Ja, då får vi... ja, Anna.
Ja,
hur kom den till?
Nej, men det var, det var nog mest... Jag skrev den lite som en... Jag älskar ju gammal country. Så att jag skrev den nog som en sån gammal country-låt. Det är en väldigt enkel melodi med en väldigt tydlig text där det händer mycket liksom. Men att liksom i den här gamla country-låten så finns det också mycket stor sorg. Så att för mig var det liksom att jag skrev den på att jag skulle liksom skriva en sån låt. Men sen så tror jag att den har verkligen växt för mig sen. Jag skrev den snabbt och roligt, men den har blivit större sen för folk har tagit sig till den. Så att den har jag lite lämnat ifrån mig och låter den får bli någonting annat. Och den blir bättre i andras, i andras famn på något sätt.
Ja. Det är en annan låt där som har en väldigt spännande text, Arjeplog. Där du liksom ljudar lite saker. Hur saker låter.
Ja.
Var kommer den tanken från?
Ja, men precis. Det var, jag var ju Arjeplog och tog körkort. Om du tänker att man har varit i en situation i sitt liv när man har otroligt mycket action, eller om du tänker dig, jag var i en sån situation, så kan jag säga. Men ja, jag spelade ju så mycket, det var så mycket som hände. Och sen bara åka upp till Arjeplog i 2 veckor och bara fokusera på att ta körkort. Det blir väldigt lugnt och stilla. Det var det just där, det var liksom 30 grader kallt i Arjeplog just då. Så folk var inte liksom out and about så mycket, utan det var väldigt tyst överallt. Så att om det var ett ljud som kom så hörde man det väldigt väl. Vi var ute och åkte skidor i skogen liksom, så hörde man bara skidorna. Det var ju så fantastiskt för mina öron då.
Ja.
Så det kommer ifrån.
Jo, jag vet, när man, om man har varit uppe i fjällvärlden och kommer det en bil eller någonting, en enda bil, så hör man ju den tar ju över allt. Och man tycker att så, men, kör inte så fort, kör tystare.
Ja.
Det blir väldigt... Ja, det är också en väldigt... det är en väldigt fin text just att man... Med de här ljuden. Eller liksom att man försätts ju in i en situation på något sätt. Liksom.
Ja, okay.
Någonstans där. vi ramlar väl på här till 2010- så vi, någon, eller det är väl innan 2010 skulle man kunna säga, när du gör nästa säkert skiva. Facit.
Ja, precis.
Så då går du tillbaka till svenska igen. Hur tänkte du då? För då hade du tänkt i början att du skulle gå lite under radarn och göra lite mindre. Men nu visste du att säkert blev väldigt, väldigt stort.
Ja. Jag tror att det mest byggde på liksom att när jag spelade den första säkert skivan, då spelade jag in den i Umeå utan att känna någon. Det var liksom att jag hört en Perifers-skiva som jag gillade mycket, där, som Henrik Oja hade producerat. Så jag bara åkte dit på vinst och förlust. Men sen började vi spela ihop liksom alla som spelar på skivan. Så att vi blev ju liksom som ett band som blev kompisar och som fattade liksom varandras styrkor och svagheter och så. Så att då var det, kändes helt oemotståndligt att göra en skiva till när vi visste hur det skulle kunna gå till på något sätt. Så det var jätteroligt.
Bland annat är det ju låten Isarna som är med där som du blev utsedd till 2000-talets bästa musiklyrik utav PSL och Babel.
Ja, precis.
Ja.
Ja, det är mallig för.
Ja. Vad kan du säga om den texten? Och den låten?
Ja, men det är nog, alltså det är verkligen en av mina favorit låtar själv, så den pratar jag länge om, gärna om tills jag dör. Men det den handlar om är, där kanske du på något sätt kan relatera till, som kommer från Halmstad, men, eller det kanske inte alls är, Halmstad kanske inte är en stor stad, men det finns som en känsla i vissa mindre städer, som i Östersund jag växte upp i, och även Umeå som jag bor i nu, att man på något sätt ska liksom, det finns en stor stolthet över stan som man ska kämpa för, så att om man flyttar därifrån är man lite av en svikare.
Ja, precis.
Och det föder på något sätt en spänning mellan de som bor kvar och de som flyttar. Inte liksom jättemycket, men det finns en där, och den tycker jag är spännande. Det handlar den om, kan man säga. Så att det, jag tror att det gör att jag är så glad över att ett sånt bizarrt, obskyrt ämne kan att folk har fattat den på något vis.
Det känns, för det är ju ingen, det är ju ingen av de två olika, de som stannar kvar eller de som drar därifrån, var man nu än kommer ifrån. Det är ju ingen som har rätt egentligen.
Nej.
Eller fel.
Nej, men precis. Men det finns ju också något, det finns ju också något spännande i det där med att jag som alltid har trivts i liksom mindre städer har liksom alltid tyckt att det var jobbigt med dem som tycker att det är så tråkigt i mindre städer. Alltså det blir ju en förolämpning.
Ja.
En personlig förelämpning för mig. Det är ju som att de säger att du är en tråkig person på något sätt.
Som inte har dratt härifrån.
Ja, så att jag tror att Lovisa Nyström som sjunger, duetten med mig, hon får liksom vara den personen som är liksom den som är lite häftigare, som är lite så här, det här är så jävla tråkigt, ta mig härifrån annars dör jag liksom. Och jag får vara den här som bara men det är ju bra ändå, skärp det.
Ja. Man kan ju säga så om många människor som är födda i Stockholm som aldrig har flyttat från Stockholm heller.
Ja,
så att jo, de är väl inte så himla mycket roligare heller. De har ju bara sett en stad, även om den är större, så är det ju ändå samma. De har ju sett samma sak i så fall.
Ja, jo, men det har du ju helt rätt i. Så är det absolut.
När jag har lyssnat på den så tänker jag väl på att den handlar just om den där grejen att man vill, alla de där som åker iväg, om man då sitter där så även om man trivs i det, så vill man att de ska komma tillbaka. Man vill att det ska vara som det var nyss.
Jo, men precis.
Hela tiden.
Ja, så är det ju. Absolut. Eller ja, på vissa sätt kanske.
Ja.
På andra sätt inte. Jag kan känna när jag kommer tillbaka till Östersund att jag tror att saker ska vara precis som när jag flyttade därifrån för 15 år sedan. Och att jag ser någon kompis på stan och bara, hallå, det är jag. Och de bara, du har inte varit här i 15 år. Liksom. Jag har ett helt annat liv nu. Jag tror att tiden ska frysa i en stad jag lämnat. Samma sak med Stockholm. Att jag bara, vad hänt med Hammarby Sjöstad?
Ja.
Var det bara, men det var 7 år sedan du var här tidigast. Jag kom i en restaurang eller två.
Ja, precis. Vilken tur. En annan låt som jag tänkte vi kunde prata om, som också väldigt, väldigt många har tagit till sig, Får jag. Som är det är en väldigt personlig favorit till mig.
Kul.
Får jag säga. Denna låt om någon sorts extremt vacker, men vacker kärlek på något vis. Eller något tillstånd av kärlek på något sätt. Hur känner du inför den? Hur tänker du?
Jag tänker också att det är en som jag gillar jättemycket. Men för mig tror jag att jag tror för mig handlar den jättemycket om själva ljudet i låten. Texten är så viktig för mig, men jag tror att det viktigaste nästan är, jag skrev den på en orgel med arpeggio som är ett sånt där en sån grej som lät fint, och sen när vi spelade in den i med Hoja och Mats i Second Home-studion, så tyckte jag att vi hittade liksom någon slags perfekt, nästan Bröderna Lejonhjärta-artat ljud.
Mm.
Så det är nästan viktigast för mig med den låten. Men sen så tycker jag att det den handlar om för mig är mod. Att man inte ska göra saker till en sån jävla stor grej. Att man liksom... Ja, det tycker jag också verkar hända mycket nu med Tinder.
Ja.
Ja, jag tycker att folk har blivit bättre på att bejaka jag-aktandet och inte bara, ja men nu kollar jag om den här vill hänga.
Ja, för att den berättar ju om ett väldigt, någonstans en väldigt avslappnad, fin relation på något vis.
Ja.
Som är vacker på ett sätt som är, om det där som många brukar säga, ja men jag gillar det för att jag kan sitta och vara tyst med dig.
Mm.
För mig så handlar låten om det. Mm-hmm. Att kunna vara, att bara kunna vara.
Mm.
På något vis liksom. Så. Det är min, nu ska jag inte ta över här.
Nej, men jag gillar det. Jag tror ibland att jag pratar för mycket själv om vad jag tycker att låtarna betyder.
Och sen är det ju fantastisk mening. Se hockeyn på Dovas utan att se hockeyn på Dovas.
Ja.
Den vet jag folk har tatuerat in.
Är det sant?
Ja.
Shit, vad mäktigt. Vad roligt.
Bra både för dig och för Dovas.
Ja, jo men precis. Ja, det känns fint.
Den är en väldigt komplett låt för sig.
Ja, vad roligt. Vad glad jag blir.
Ja. Det är roligt att sitta och säga det här till någon som, som är bra.
Jag tar tacksamt emot.
Men om vi nu går in på i slutet här, din senaste skiva.
Mm.
Hello, say Fred igen.
Mm.
Och hur började skapandet utav den? Eller var började du någonstans?
Gud, ibland blir det som att när saker har skett ganska nyligt så är det som att man inte riktigt vet nästan.
Nej.
Men jag tror bara att det var liksom att jag hade tagit en paus när jag liksom, jag spelade in säkert skivan, senaste säkert skivan 2010.
Mm.
Jag kände mig ganska less på musik då sen. Jag visste inte riktigt vad jag tyckte ju om att spela fortfarande inte, men jag visste inte riktigt vad jag ville säga. Så det tog ganska lång tid innan jag kom på saker som jag ville säga liksom, och hur jag skulle uttrycka dem på något vis. Och sen så när jag väl hade kommit på det så jag hade ju liksom massa låtar, så då spelade vi in bara. Gud vilken, vad tråkigt. Men då spelade vi faktiskt in. Ja. Men då var det, jag spelade in med Christian Gabell här i Stockholm som även var med på första Hello Safe-skivan och spelade trummor. Mm. Som en väldigt fin person. Som är väldigt bra på ljud.
Mm.
Så att jag ville nog göra en skiva som verkligen skulle vara ett steg tillbaka på något vis.
Mm.
Som inte skulle vara så tillgänglig som man skulle få. Men som också skulle kännas väldigt nära på något sätt.
Nära är rent musikalisk, eller så att den skulle vara svårtillgänglig fast lättillgänglig, om du förstår vad jag menar.
Men mer som att jag ville att det skulle kännas som en, du vet att vissa skivor som man lyssnar på eller vissa låtar, är det som att de talar till en väldigt nära, det känns som att personen sitter bredvid en, men man kan inte spela dem i alla sammanhang, så vill jag att det skulle vara. Och så tycker jag att vi lyckats med att det känns konstigt om man hör den i en butik,
ja.
Så, men att man vill sätta på dem om man är själv,
ja.
Så det är ensam
musik på något vis,
ja, precis.
Ensam musik fast tillsammans med andra som också sitter ensna, ensamma,
ja, någonting, ja. Sånt tror jag,
fint. I was Jesus.
Ja.
Första låten där.
Ja.
Du sa innan att du där i början någon gång inte var feminist. Den är ju väldigt feministisk. Ja. Ja.
Jo, men precis. Jag har varit feminist under hela min låtskrivarkarriär, om man ska säga. Men den är ju... den är ju som en, det är ju som en partydänga på något sätt. Är det. Som är ju, jag tror att folk ska bli mer upprörda över den, att de varit, för att det är ju ändå att jag går upp och mässar och säger att Gud, en kvinna som säger att nu har det funnits liksom så här många år som har varit mannens tidsålder, och nu ska du få ett datum när det blir kvinnans tidsålder. Men det är ingen som har tagit upprörd på det, utan alla bara dansar. Men det kan vara för att jag sjunger väldigt mycket ord väldigt fort också, så ingen som hör vad jag sjunger.
Ingen som, de får läsa texten noggrannare på den i så fall.
Ja.
Tror jag. Eftersom den är väldigt... jag tycker att den är bra just för att den vänder på perspektivet. Och att du där som berättar jaget tar väldigt självklar plats på något vis. Varför kan det inte vara jag?
Så här. Ja, men vad kul. Jo, jag gillar den jättemycket också.
Vet du hur du började jobba med den?
Jag tror nog mest att det var liksom en tanke bara liksom, som jag spann vidare på. Som jag tror kom lite från det här att Men som man ibland liksom, det finns ju på något sätt någon konstant debatt som gäller om liksom, hur ska vi få in, varför finns det så få kvinnliga målare till exempel? Alltså varför är det aldrig några utställningar om de kvinnliga målarna? Mm. Och så säger de som har museerna att nej, men det finns inga liksom. Och då tänker jag att det finns en anledning till det, och det är att de inte har blivit liksom uppmärksammade och lyssnade på, så att det har försvunnit en massa röster. Så att tanken är väl egentligen liksom att jag tror att det har funnits en kvinnlig Martin Luther King, eller liksom, eller att han är en manlig någon annan kanske, men att de inte liksom skulle inte ha fått den uppmärksamheten. Nej. Inte att förneka att det inte var liksom en kamp för Martin Luther King, men du förstår vad jag menar, att,
ja,
att om man har två, om man både är svart och kvinna, så tror jag att det är liksom, särskilt tidigare i historien var det nästan omöjligt att höras.
Och det är väl lite så det fortfarande ser ut lite, även för musiker. Man ser liksom, vad så bokas inte festivaler, att uppenbarligen så är det svårare för kvinnor att ta sig fram. Mm. Vilket är extremt märkligt. Men då är det bra att det kommer förlåt, den känns ju väldigt peppig liksom på något sätt.
Mm.
Peppig samtidigt som den är peppig, och precis som du sa, mässande.
Ja.
Nu jävlar liksom.
Jo.
Kom inte här. Kom inte här och säg till mig vad jag ska göra någonstans. Tänkte bara ta lite snabbt en låt där också, som på sista skivan här nu, som jag har fastnat för. I Forgot About Songs.
Mm.
Det var precis det du pratade om lite, om att du var less på musiken på något vis. Och i den låten så berättar du ungefär att du får tillbaka känslan på något sätt.
Mm.
Är den självupplevd?
Jo, men det är det absolut. Det finns liksom, jag sjunger ju att det är en specifik låt, men det var snarare att det var liksom flera låtar som jag liksom hittade tillbaks på något sätt. Jag hittade, jag började lyssna på mycket ny musik, och jag tror att det är det liksom gjorde att jag hittade tillbaks till någon känsla av att jag kunde bli överraskad av musik, tror jag. Men jag tror också det den också handlar om är på något sätt det här, ja, men som jag alltid känner, att musiken som liksom helande kraft och som hjälp och som kompis. Jag pluggar ju till psykolog, och en anledning till det var att jag ville känna att jag ville hjälpa folk på något sätt istället för att stå och larva runt på en scen. Men det som har börjat hända på sistone är att de som, det var ju 10 år sedan jag började spela in musik. Och de som började lyssna på mig då kan nu komma fram och vara så här: jag lyssnade på dig när jag var 15 och då var det viktigt för det här. Så att det gav mig en fin känsla av att jag kanske inte hade slarvat bort mitt liv på narcissism, tänkte jag säga. Nej, men du förstår vad jag menar. Att jag liksom,
musik kan ju betyda liv och död nästan. Ja.
Och det har ju alltid gjort det för mig. Så att, jag tror att jag bara knöt ihop en massa tankar med den låten. Så ja, jo, den betyder jättemycket för mig, den låten. Ibland så kan det vara så för mig att jag inte fattar hur saker ligger till förrän jag skriver ner dem. Och då är det som att jag, ja just det, så här tänker jag ju. Och det har liksom, den band ihop olika saker.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.